Jag inser att skammen har varit ett effektivt sätt att manipulera mig. Och eftersom jag haft så dålig självkänsla så har det räckt att höja rösten eller påpeka att jag minsann gått upp lite i vikt för att få mig att backa.
Jag levde länge med skam kopplad till min kropp som gjorde att jag försökte kontrollera den genom en massa regler kring vad jag fick äta och inte äta. Och än idag, 25 år senare, så kan skammen flytta in och tillfälligt ta över. Då önskar jag att jag hade en egen skamvrå där jag slapp synas. Jag heter Maria-Pia Gottberg.
Och jag heter Anna Eriksson Skarin. Och det här är Känslosmart, podden där tanken möter känslan.
Bra, okej. Vi börjar som vanligt, eller hur?
Lite te.
Får
akta så inte heller vattnet här i min...
I det tekniska utrustningen.
Inspelningsapparaten.
Ja, nej, men den vill vi inte förstöra. Den är viktig. Oh, så där. Ja, vad säger du? Vi börjar väl med att checka in. Hur är läget med dig?
Hur är läget med mig? Jag är nog i ett lite mitt emellanläge så där, när det liksom inte känns så mycket alls att jag befinner mig mitt emellan en massa känslor. Jag kan inte riktigt beskriva det bättre än så. Både lite så här, lite förväntansfull, och jag tror att det kanske hänger ihop med ämnet som vi ska prata om idag. Och att jag är lite nyfiken på som vi sa förra gången också, vad ska jag få höra mig själv säga den här gången? Vad ska vi få möta i oss själva? Så lite förväntansfull och lite så här lite avvaktande i känslan. Hur har du det?
Ja, nu när jag hör dig säga så där, då börjar det pirra jättemycket i mig. För jag är nu också väldigt nyfiken på det här temat som handlar om skam. Och skam är ju någonting som jag tycker är väldigt spännande och har liksom, bollat fram och tillbaka med. Och ju mer vi har fördjupat oss under skrivandet av vår bok, under poddandet och intervjuat människor kring det här med skam, ju mer har jag ju vågat öppna och glänta på den dörren. Och nu ska vi liksom prata om det här. Jag blev jättepirrig. Så det är en pirrig helt enkelt. Just här och just nu.
Mm. Och i vilken ända ska vi börja nu då, tänkte du?
Ja, alltså det var du som kastade ur det här med skamvrån. Alltså vad tänkte du om skamvrån? Vad handlar det om för dig?
Jag tror att det kom upp i mig när jag läste en bok eller någon artikel som handlade om hur det var förr i tiden, att då hade man ju liksom en skamvrå, och det var ju väldigt öppet att när du hade gjort något dumt, då skulle du ställa dig där och skämmas. Och det har vi ju inte idag. Vi har ju inga liksom uttalade skamvrår, men jag tänker att vi ändå har det. Och jag tror att det var när någon typ av mediedrev eller det är någon som har sagt något fel och så blir de väldigt uthängda. Att det är ju faktiskt en sorts modern skamvrå. Där vi då kollektivt ställer någon i ett hörn, i ett digitalt hörn, och där får man skämmas. Och vi tycker liksom att, vi ger oss själva rätten att skamma någon, att ställa någon i den där skamvrån på grund av någonting som de har gjort.
Alltså jag tänker på, har vi något så här konkret exempel? Det kan ju vara någon politiker, exempelvis, tänker jag, som har gjort bort sig. Och så åker de ut i skamvrån.
Absolut.
Eller andra kända personer. Men det kan ju också hända oss vanliga dödliga i våra interna kretsar också, tänker jag.
Och... Ja, det behöver ju inte vara särskilt stora grejer. Men att, eller Kalle, han är 12 år och han har tappat bort sin mattebok. Eller om han inte har tappat bort den. Han säger att han har lämnat in den och hans lärare säger att han har tappat bort den. Och läraren har återkommit till det här flera gånger. Och Kalle kan ju liksom inte riktigt... Nu är Maria P på nys. Rakt in i skamvrån med dig.
Ja, precis.
Det vet jag.
Ja, förlåt. Ja,
du får säga till om det. Det kanske är en så här skamnysning. Tvångsmässig nysning. Känslosmitarnysning. Ja. Kanske det. Ja. Men jag tror att Kalle hamnade i någon sorts skamvrå av den här liksom uppmaningen att hitta boken. Och att jag tror att det var något snack om att ja, om man inte hittar boken så ska man ersätta den. Och någonstans där tänker jag att ja, men det där är ingenting som man ska ta med en 12-åring. Utan om det är så att något ska ersättas, då behöver du prata med mig om det. Du behöver prata med föräldrarna om det. Sen kan det väl vara en poäng att barn ska ta ansvar. Men just det här, liksom det här upprepade, och där han känner att hade jag haft boken, hade jag tagit fram den. Jag har inte gömt den.
Mm.
Så i sådana vardagliga situationer så finns det en risk att man hamnar i skam. Men nu berättade han ju för mig. Hade det varit ett läge när han kanske skämdes över att han hade tappat boken, eller till och med blev rädd för att ja, vi skulle bli arga för att boken var borta och inte hade sagt någonting, då hade han ju hamnat i ett helt annat läge.
Mm, och fått med sig helt andra saker framåt i livet, tänker jag. För att just det här med hur man lär sig handskas med sina känslor och skammen specifikt har ju väldigt mycket att göra med hur man blir bemött av sina närmaste, viktigaste vuxna, tänker jag.
Mm.
Så det skapar ju... Ja, men det blir en erfarenhet som man tar till sig och lär sig någonting av, oavsett om den är positiv eller negativ, så att säga, så bildar det ett mönster. Men jag tänkte på det här med, ja, men du sa att förr i tiden så hade man skamvrå och att vi idag egentligen inte har det, men jag tänker att vi kanske har det, fast att vi har döpt om det. För ett antal år sedan var det ju ganska inne med sån här time out, att i liksom barnuppfostrans sammanhang och så, det gick ju till liksom sån här nanny-program.
Supernanny-program. De hade naughty step.
Ja, men det, alltså, så det fanns ju, det var ju liksom inne i våra vardagsrum och tv-rutor och man pratade mycket om det här. Och sen så kom det en motreaktion mot det, att det här med time out var verkligen inte bra, för det är ju att skamma ut någon att så.
Kasta ut dem ur grottan.
Ja, för det är det som är liksom det som händer med oss, och vi hamnar ju i hotläge då, i hotrespons liksom, och det gör ju en massa jobbiga saker med oss förstås.
Och vi lär oss också att om vi inte är till lags eller om vi inte uppför oss, så innebär det att vi blir bortvalda. Mm. Det är liksom socialt farligt att inte uppföra sig. Och det tänker jag kan få konsekvenser. Det kan jag känna igen från mitt eget liv. Att jag är väldigt rädd att skapa friktion omkring mig. För att om jag är obekväm eller säger något som jag inte... Ja, säger något knäppt. Så tänker jag att det kan få väldigt stora konsekvenser. Eller jag tänker det inte, utan jag känner det.
Mm.
Det är liksom... Jag får värsta larmsignalen.
Mm. Hur märker du det i dig då när den här larmsignalen drar igång? Alltså hur vet du att det är det som...
Ja, alltså tidigare märkte jag ju det att jag liksom frenetiskt började försöka liksom släta över om jag kände att ja, men gud, nu har jag sagt något dumt, eller ja, nu gjorde jag så här och den där personen tittar på mig knäppt eller tittar på mig liksom dömande. Nu måste jag försöka liksom att göra det här bra igen. Så jag blev som en dansande cirkusapa som blev väldigt som agerade utifrån en rädsla av att bli bortvald och tillät mig själv då liksom ett väldigt snävt rörelseutrymme. Att jag måste hela tiden vara liksom normal, inom normen. Jag får inte liksom skratta för högt, jag får inte skratta för lågt, jag får inte förhäva mig, jag får inte råka förolämpa någon. Alltså allting blev så himla, himla allvarligt.
Mm. Och det blir väldigt snävt livet, tänker jag. Men det där är ju, det du säger, är ju, du sätter ju verkligen ord på det som är skammens ursprung, kan man säga. För det har ju forskarna kommit fram till att skammen utvecklades typ när vi levde på steppen, savannen, i grottan, eller vad man vill säga, för många, många tiotusentals år sedan. Just för att vi skulle veta, få en signal och veta när vi liksom gjorde övertramp som gjorde att vi kanske riskerade att bli utpetade ur flocken, utkastade ur grottan. Eller hur?
Absolut.
Och det där sitter ju kvar i oss. Och skulle vi då ha blivit utkastade ur grottan, så skulle det vara detsamma som en säker död. Så det är ju verkligen, skammen är ju verkligen en skyddsmekanism som hjälper oss egentligen. Men sen så kan den där verkligen övergå till att bli oerhört destruktiv. Och att leva som den här dansande cirkusapan är ju kanske inte hållbart i längden.
Nej, det är jättetråkigt. Mm. Och under lång tid så noterade jag ju liksom inte att det hände, utan det där var ju liksom, det var ju den jag var. Det var ju så, det var bara det som, så som det liksom blev.
Mm.
Och det är ju först på senare år, när jag började liksom titta på de här sakerna och jobba med mig själv, som jag började kunna liksom observera mina reaktioner och se att jaha, nu händer det här, och då gör jag så där. Innan var det mer att jag var på någonting och åkte därifrån och hade ångest och fattade liksom inte varför.
Och då blir det någon slags dubbelbestraffning. Först skamdrabbad och sen få ångest för att man har betett sig på ett sätt som man någonstans i sig vet inte känns bra.
Ja, men precis.
Eller hur?
Det blir inte nog med att man inte får lov att vara sig själv. Man ska dessutom ha ångest över den här liksom processen av att försöka och passa in eller anpassa sig.
Ja.
Är det jättejobbigt?
Ja. Och så himla komplext och svårt att möta, svårt att kännas vid. Jag menar, jag tänker så här, om det ytterst handlar om alltså vårt behov av tillhörighet, att jag måste känna att jag är en del av en gemenskap. Och när jag upplever att jag inte är det, om jag uppfattar att du inte vill ha kontakt med mig, så väcker ju det skam i mig. Och om jag, oavsett om det är sant eller inte, om jag går och tänker att jag är inte viktig för dig, så kan jag liksom inte leva med och stå ut med den känslan. Och jag tänker på, jag har två relationer där, när det inträffar, så har jag liksom utvecklat två helt olika mönster för hur jag handskas med det där. Som är, alltså det är mitt sätt att vara den här dansande apan, fast att jag gör allt annat än att dansa, kan jag säga. Utan i det ena fallet, när jag känner att den personen inte, nej men jag känner så här, att nu är inte jag viktig för den här personen, nu är jag ointressant, då blir jag väldigt dömande. Jag kan rent av bli liksom aggressiv, kanske ett starkt ord. Men jag blir drömmande, jag kräver en massa saker av den här personen. Det är som att jag blir den här cirkusdirektören som ställer mig liksom med någon stor sån här piska och bara slår i manegen. Jag blir lejontämlaren. Precis, jag står med den här piskan i manegen och bara gör så här, se mig, hör mig, jag är viktig. Och det är ingen bra metod, kan jag säga. Och sen har jag en annan relation där jag kanske har varit så tidigare, det vet jag inte riktigt. Men något åt det hållet, där jag har krävt väldigt mycket. Men där jag istället nu har liksom dragit mig undan. För att jag står inte ut med den här känslan av att jag inte är viktig för den här personen. Och jag tycker att jag har liksom blottat mig och visat att jag finns, jag behöver dig, jag vill vara i din närhet. Liksom, här, kom. Och så är det bara ändå helt dött. Och det är så fruktansvärt jobbigt. Och det har ju insett att det är ju skam jag känner någonstans. Och det jag har gjort, har jag liksom, nu när jag har insett att det handlar om skam, och att det är därför jag har dragit mig tillbaka, så har jag också kunnat sluta med att nedvärdera den andra personen. För det är det jag har gjort. Jag har liksom lagt över det på den andra personen. Att det är den andra som har en massa fel och brister. Där har jag inte uttalat det, utan det har jag ju tänkt och jobbat med i min egen hjärna. Och målat upp en nidbild av den här personen.
Men är det inte så att man antingen då, för jag har ju liksom haft det här självsnacket, att jag, när jag hamnar i skam, så pratar jag ju en massa skit om mig själv. Det går ju säkert lika lätt att börja snacka skit om någon annan, alltså i sitt eget huvud. Att någons fel måste det vara, och antingen är det mitt eller så är det någon annan. Skammen kan ju liksom inte, skammen tar ju inget metaperspektiv och reflekterar ju, utan vill ju liksom kunna peka på någon väldigt, väldigt snabbt.
Ja, det är precis. Att lägga det utanför liksom, den här, att bli av med den här jobbiga skamupplevelsen, det är väl det som är liksom, allting går ut på.
Mm.
Och så har man olika strategier för det. Och någon måste ju vara den som har gjort fel, oavsett om det är jag själv eller den andra.
Mm.
Men det är ju precis, alltså det här med att ta ett metaperspektiv är ju det som kan hjälpa oss. Om man dels, för det första, att vara medveten om att det är skam jag känner. Där någonstans liksom kommer man ju åt den kognitiva bromsen. Och nästa steg är ju att titta på sig själv och relationen, sammanhanget utifrån.
Jag har nog också haft en trippelbestraffning då. För att jag tycker att det är ett tecken på svaghet att känna skam.
Det tror jag är ganska vanligt. om man kommer liksom ens i där att man ens vet att man känner skam.
Nej, men jag tror att jag först upplevde jag skam, var en cirkusapa. Sen fick jag ångest som jag inte riktigt kunde liksom sätta fingret på varför. Utan det var mera, ja men jag tror att det var den här liksom inkongruensen liksom som gav mig ångest. Och sen i ett tredje läge så var jag väldigt generad och tyckte att jag var dålig för att jag liksom hamnade i den här liksom känslan av skam. Även om jag kanske inte riktigt förstod att det var skam, så var det liksom som en sån skön trestegsraket.
Mm. En skön trestegsraket
av liksom emotionellt
tillstånd.
Ja. Ja. Emotionell latrin att rulla runt i liksom.
Ja, vad läckert det låter.
Mm.
Ja, men det är skönt tycker jag och ändå, alltså, fast att det skaver och är jobbigt och jag känner att jag sitter liksom och vrider på mig här när vi pratar, för att det är ju liksom, det är nästan så att man vill köra fingrarna i halsen för att det är så jobbigt med skammen. Och ändå är det skönt att prata om den när den nu ändå finns där.
Mm.
Alltså vi blir ju inte av med den.
Och att vi faktiskt har den allihopa. För mig känns det ganska odramatiskt att prata om det här idag. För att jag vet att det jag beskriver är ju ingenting som är unikt för mig. Och bara jag har upplevt. Och så alla andra normala människor som har sin shit together. Det här, de bara, vad pratar du om? Nej, det här är någonting som varenda människa upplever. Som om man har liksom ett normalt känsloliv.
Vad är det att ha ett normalt känsloliv egentligen?
Jo, men jag tänker att faktiskt ha tillgång till sina känslor. Finns det inte ett antal tillstånd eller ett antal sjukdomstillstånd där man faktiskt inte har tillgång till sina känslor?
Mm. Mm.
Så jag tänker att alla människor som har tillgång till sina känslor har också den här regleringsmekanismen skam.
Mm.
Som en förinstallerad programvara liksom.
Men med skillnaden då att den går inte och delita och
nej.
Ta bort installationen,
nej.
Liksom, nej. Så här, vad det nu heter på teknikspråk.
Men däremot kan man ju bli, man kan bli mera skamtålig.
Mm.
Att jag hade ju ingen skamtålighet, utan jag var ju liksom helt, om man tänker att skammen är som en kall brusande fors. Så var ju min skamfors, den hade liksom svällt över alla breddar och den bara liksom rev ner mig så fort den kom farande. Idag har jag liksom byggt som en bro över den här skamforsen. Där jag kan fortfarande känna liksom hur det gurglar och
stänker upp på dig.
Ja, men precis. Mm. Jag blir liksom blöt om benen. Men för det allra mesta så blir jag ju inte liksom neddragen. I alla fall, och inte i alla fall behöver åka lika långt som jag behövde göra förut. Liksom.
Eller att man har byggt en flotte kanske. Och åker med, men torrskodd.
Ja,
hyfsat. Ja, för jag tror att det är viktigt att vara medveten om att skam är inte någonting man gör upp med. Och sen så är man klar med det. Och så är det borta. Liksom. Utan livet kommer hela tiden erbjuda tillfällen att få möta sin skam igen. Och det är väl det som är skamtålig, att kunna härbärgera, stå ut med och möta sin skam. Eller vad tänker du?
Jo, för mig är ju skamtåligheten hänger ju ihop med att jag förstår att det händer. Att jag kan se mekanismen. Och att jag sen klarar av att öppna mig. Att berätta om hur det känns. Snarare än att agera på impulsen som säger att du är sämst i världen. Hitta det minsta rummet du kan. Stäng dörren, släck ljuset. Kom aldrig ut igen. Så för mig hänger liksom det ihop. Det är det som, det är skamtålighet för mig. Att kunna härbärgera känslan. Och att agera på ett sätt som inte innebär att jag liksom på egen hand liksom tar mitt pick och pack och lämnar grottan. För att jag kommer ju ändå bli utkastad.
Ja, och då tänker jag det kanske ser olika ut för olika människor. För mig, jag känner också igen mig väldigt mycket i det du säger. Men att jag också kan se att jag har just haft mönster mot vissa människor i min närhet. Där jag har agerat, liksom, gått till attack. Mer än att vända det in mot mig själv. Och att för mig har resan varit att inse det, att jag går till attack. Och sen bestraffa mig själv för att jag har varit sån dålig människa som att attackera andra. Och sen det tredje steget att också se och få syn på, landa i och härbärgera. Försök i alla fall stå ut med skammen. Få syn på den. Och utveckla ett andra sätt att prata med människor i min närhet. Att jag vill att du ska vara rädd om mig, inte för mig. Så har ju min resa sett ut väldigt mycket. Och kanske visa mig mer sårbar. Att våga, för det är nog det som jag inte har vågat i mina nära relationer.
Men det är ju...
Just när det kommer till skam. Så.
Men det är ju svårt. Och det är ju jätteläskigt. Det här med att vara sårbar i relation till skam. Det tycker jag är som att... Ja, man kan bestämma sig för att man ska göra det. Men nu ska jag hoppa. Och så står man där bara, men var är poolen? Att det går liksom inte att hitta liksom, vad är det jag behöver göra för att våga det här? Jag kan inte ens liksom se hur ska jag våga?
Och att det är också svårt, alltså nu har ju vi varandra, vi kan prata om det här och så. Men det är ganska svårt att prata med vem som helst om skam. Alltså för att det är ett känsligt ämne, tänker jag.
Men varför skulle man behöva det, tänker du? Eller är det...
Jo, men det är det. Alltså att om jag går ut och letar, jag behöver hoppa. Jag behöver liksom dela med min skam, med den här relationen där det finns en massa skam. Och så är det ingen pool där. Alltså det finns inget att hoppa i, därför att det finns ingen som fångar upp och möter mig i samtalet. Vilket i sin tur spär på min skam och ytterligare bekräftar att jag inte är viktig för den här personen. För mig är ju det här med relationer där man inte möts, där man inte pratar om det som är alltså elefanten i vardagsrummet. När man inte pratar om det, och om det är kopplat till skam eller vad det nu kan vara, där blir det väldigt, väldigt problematiskt för mig. Det är liksom...
Det jag inser nu är att jag har ju haft väldigt mycket fokus på min egen skam. Och det här är förmodligen precis det som du pratar om, fast jag inte förstår det. Och men jag tycker nog att jag har blivit rätt bra på att varsebli min egen skam. Och prata om det och sätta ord på det och möta det. Däremot så har jag ju också ett par relationer där jag tycker liksom, men gud vad konstigt det har blivit. Och... Där jag känner att liksom, jaha, men vad är det som inte funkar? Och en tanke där är att men jag väcker nog skam hos den här personen. Och det är därför vederbörande liksom beter sig från mitt perspektiv liksom märkligt. Och säger lite märkliga saker och analyserar saker. Och från mitt perspektiv är jaha. Vad konstigt att tänka så, men det kan man ju göra. Men det måste ju vara liksom en någon sorts skam. Eller måste vara. Det skulle kunna vara ett beteende som är drivet ur skam. Och kanske också skam som vederbörande inte förstår att det är skam.
Ja, nej, men precis. Det är nog kanske det som jag också försöker säga. Att det finns ingen pool att hoppa i. Det finns inget gemensamt språk för det här. Därför att man... Och jag menar... Alla är ju inte lika intresserade som vi av att prata om de här sakerna.
Och frågan är hur jag skulle ju inte riktigt kunna säga, är det så att jag väcker skam hos dig?
Eller nej, men det alltså här hur skam? Populär blir man då? Liksom? Nej, det är svårt.
Jag skulle älska om någon sa det till mig. Ja. Att få hjälp och få syn på det. Men om de sa det på ett sätt som var som omfamnande, det där som du sa så fint förut, liksom, ta hand om mig eller var rädd om mig, var inte rädd för mig. Så att man blev mött i det här, skulle det kunna vara, nu har vi ett tryggt rum, jag håller om dig, skulle det kunna vara så här? Istället för att det är, nu, det är din jävla skam som gör att du agerar som en jävla idiot.
Ja, det är ju att skamma. Då skammar man ju. Nej, men eller hur? Jag fick faktiskt hjälp av, för några år sedan gick jag till en terapeut och pratade om några av mina relationer som jag kände att jag ville förstå bättre och kunna närma mig på nya sätt. För jag insåg att så som jag alltid har gjort, det funkar inte. Jag måste hitta andra sätt. Och då satt jag där liksom, men jag förstår inte varför den här personen är liksom inte kan... Vad är det som gör att det är så läskigt att prata och sådär? Och då fick jag hjälp att förstå att för den här andra personen så är jag kanske hotfull. Men alltså jag upplever ju att jag bjuder in till samtal. Men att den andra faktiskt ändå kunde uppleva mig som hotfull. Och det hjälpte mig att liksom, vet, göra en reträtt och omgruppera mig och liksom... Ta upp spegeln, titta på mig själv och få syn på mina mönster. Och då är det väl just det här att för mig är det här enkelt att prata om. Inte alltid, men vanligtvis det, generellt sett. Jag tänker mycket kring vad som händer i våra relationer och vilka känslor som uppstår. Och vad som triggar vad i relationer. Så här, för mig är det vardagsmat att prata om det. Men jag måste ju också inse att det är inte det för alla människor. Och då när jag kommer så här och bara, ja hej, vill du ha lite skam till kaffet? Då blir det hemskt utmanande.
Och bara, nej, jag tar en hel chokladtårta istället. Ja,
eller hur? Det är klart att chokladtårtan är mer attraktiv än skamkakan. Liksom. Så att, ja, nej men... omgruppera sig, reträtt. Alltså det där är grejer som jag liksom måste hela tiden vara så här, backa tillbaka. Och sen så se till att om jag vill prata med någon, om jag vill möta någon, så måste jag ju möta den där hen befinner sig. På deras planhalva.
Mm.
Det är svårt. När man är ivrig också.
Ja, men det är ju det. Och där tänker jag att, då är det lätt att hamna i skam. Jag kan känna att jag skäms lite nu faktiskt över den här relationen där jag inte har förstått att, att den andra personen upplever skam. Eller kan uppleva skam. Jag ska inte bestämma vad den annan känner. Att jag hade ju kunnat vara mera lyhörd, tänker jag. Och nu också, hur ska jag hantera det här? Ja, men nu när jag har fått syn på det här, när det finns en pool att hoppa i. Ska jag våga hoppa då? Törs jag det? Det är jättejobbigt.
Men det är det, där tycker jag är lite kul då, om man leker med sig. Om du hade fått den här insikten när du som mest hade behövt den, vad hade du då sagt, gjort, tänkt annorlunda?
Alltså jag tänker att man får kanske alltid insikterna precis när man som bäst behöver dem. Det kanske är att det behöver vara precis nu och precis som det är för att jag ska kunna ta nästa steg med det här. Eller så bara känslosmitiga genom att liksom efterrationalisera kanske. men jag hade nog kunnat ta mig an det lite annorlunda. Om jag hade, men jag ska nog vara snäll mot mig själv i det där. För att jag hade ju liksom fullt upp med min liksom reglering också i de här samtalen. Att inte liksom dra iväg, att inte låta mig kidnappas av min skam.
Mm.
Men hade jag förstått då att det är ett skamdrivet beteende som jag möter här. Så hade det kanske hjälpt mig att inte ta det så personligt.
Mm.
Eller så hade jag tagit det personligt ändå.
Mm.
Men just nu kan jag ju känna liksom att det är att den utväxlingen liksom som jag tänker på, som jag tyckte var lite jobbig, den känns ju väldigt mänsklig. Att det är just den här liksom bristen på språket eller bristen på den här förståelsen, oförmågan att de personerna, den personen och jag, inte har liksom en gemensam, vi har inte snackat om skam. Vi har inte liksom, det är inte, skammen är inte på bordet. Och då kunde det liksom inte bli bättre än så.
Mm.
Så återigen är jag tillbaka i det här med, men gud, vi behöver prata om det här. Vi behöver förbereda oss. Vi behöver ha liksom gjort som en brandövning för skam. Jaha, och när skammen kommer, då sätter du dig där. Jag sätter mig här, du tar på säkerhetsbältet. Jag plockar fram hjälmarna. men du vet, så att det finns liksom en krisberedskap. För att vi behöver skamträna oss.
Mm. Ja, det tänker jag ju så, framförallt tillsammans med barn, tänker jag, där man har större möjligheter att påverka kanske än vad man har hos andra vuxna så där generellt. Men vad behöver man, för det första tänker jag att det är bra att känna igen dels sin egen skam, men också hur skam yttrar sig hos andra. Och många gånger handlar det ju om det här, reträtten, dra sig undan, slå ner blicken, sjunka ihop med axlarna, försvinna, gå åt sidan, byta samtalsämne, plocka fram mobilen, gå och hämta ett glas vin eller vad det nu är. Mm. Liksom, göra någonting som bryter.
Eller attackera.
Eller skylla, attackera, ge sig på, eller hur? Men sen har vi också det här att skämta bort saker. Att liksom den här vatten, eller vad säger man?
Vatten
på en gås. Ja, skratta, skämta, bli den här liksom clownen, lustig, ja. Och bara känna till de här olika mönstren. Eller att man också vänder inåt, attackera sig själv, är ju det fjärde mönstret där. Bara känna till det tycker jag är viktigt. Jag tänker så här, det här är jätteviktigt att prata om liksom generellt ute i samhället. Att man får kunskap om känslor redan under skoltiden och känna igen. Och att det blir så här, ja men sätt det på bordet, prata om det. Det är inga konstigheter. Det här är en del av att vara människa. Vi får lära oss om vårt blodomlopp och om hur liksom celler delar på sig. Och jag menar, allt det där får vi veta i skolan. Men om skam får vi ju inte veta.
Och,
där, särskilt
och, just, och skammen har ju väldigt tydliga mekanismer. Som nästan faktiskt, om man vill göra någon sorts fyrkantig vetenskap av det, skulle man ju faktiskt kunna göra som ett flödesschema.
Ja!
av liksom, ja.
Och, now you're talking!
Ja, precis. Så, Och det skulle man ju kunna sätta upp liksom på väggen i varje konferensrum också, tänker jag, på alla arbetsplatser. Först har man så här liksom utrymningsplan och sen har man så här skamflödesschemat bredvid. Ja, ah, just det, men nu är ju Johan, han är ju i ruta 2B. Okej, okay. Ah, vad gör vi då? Men då har vi de här alternativen.
Ja, men då känns ju skammen helt plötsligt som något roligt. Lite som ett spel, en lek. Ja. Man står i de här olika rutorna.
Och inte alls obegripligt och liksom oförutsägbart. Alltså när man tittar på det så är skammen egentligen en rätt förutsägbar liten filur.
Mm. Ja, men det är det. Precis, att förstå det. Och att man kan göra det som en liten filur. Jag får ju ofta frågan med känslodockan Friendly då, som har glad, arg, rädd, sur, ledsen och lugn. Och när jag pratar om skam när jag föreläser eller ute sådär, då frågar jag ofta, ja men skam då, om det är nu så viktigt. Liksom, varför har du ingen skamdocka? Och då brukar jag säga att jo, men den finns visst, bara att den skäms, den har sprungit och gömt sig. Och det är liksom en vanlig mekanism. Och då skrattar folk. Och då har man liksom då har man etablerat den liksom strategin. Då kan man prata om den och sen plocka in de andra. Och det där tänker jag, det där kan vi göra hemma i våra familjer, på kontoret liksom, eller på vilken arbetsplats som helst egentligen. Mm. Men vi får rita upp en sån där, ett flödesschema och liksom lägga ut på vår webb kanske.
Ja, nej men och avdramatisera det. Och det är lite grann så där som... Nu funderar jag på, ska jag säga det här? Kommer du så här bara hoppa ur skinnet? Men skammen är ju lite grann som alltså någon pinsam del av kroppen. Förstår du?
Jag berätta mer. Jag känner att du börjar krypa i magtrakten.
Men det är inte så här liksom, ja men gå på toaletten, det gör vi allihopa liksom. Men vi pratar inte om det.
Nej, det är så skamligt.
Och det är ju inte liksom, det är inte sjukt utan det är friskt. Om vi skulle kunna liksom ta en lite mer klinisk approach till skammen. Istället för att, ja men om man tänker på människokroppen så pratar man så här så om grovtarmen och liksom att gå på toaletten. Så behöver vi inte liksom, det som händer är att skammen är liksom, det är ju egentligen själva mekanismen. Det är ju liksom de fysiska strukturerna. Och sen att det liksom ramlar ut en massa saker där som inte är trevliga. Jag tänker att vi behöver kanske inte, alltså om man går till doktorn och man har liksom problem med ändtarmen, då kommer inte liksom, man går inte dit liksom och så häller man ut en massa skit på marken, utan då hanterar man ju liksom kroppen. Mm. Och jag tänker skammekanismen, om vi kan liksom separera skammekanismen, det som är själva liksom skammens fysiologi med det som är liksom skammens output, alltså det som vi upplever ramlar ut. Men jag tänker att just nu har vi liksom ingen, vi har inte haft svårt att liksom skilja på dem.
Mm. Men om du hjälper mig att tänka nu, det här med skammens fysiologi och det skit som ramlar ut, är ett exempel på skit som ramlar ut, så att vi förstår bara bilden.
Ja, men det skulle kunna vara att jag mår jättedåligt och jag till exempel inte vill följa med på och träffa de här människorna. Eller att jag säger att nej, jag tycker de är jättedumma och jag vägrar.
Mm.
Medan fysiologin är ju egentligen hur jag har upplevt det. Och liksom bara vad som har hänt.
Just det. Och det andra är hur du beter dig för dig själv och andra. Liksom. Ja. Ja, men bara så vi...
Men var det bara en sån här helt sjuk liknelse?
Nej,
men
den funkar. Nej, den kändes frisk.
Ja.
Ja, men jag tror att det här är så viktigt att vi gör det här så konkret som möjligt. Om de här mer utmanande känslorna. Mm. För att, och som du säger, det är inget sjukt. Det, alltså det är ju, alla har det.
Mm.
Så varför inte prata om det?
Mm.
Lätt att säga när man sitter så här över en kopp te och...
I ett känslokafé.
Ja, men precis. Men mycket svårare förstås när man är i skammen.
Mm.
Det är möjligt sen att när vi lyssnar på det här avsnittet så bara, går du att delita det här? Och då kanske vi blir skamdrabbade som aldrig förr. Det vet vi inte ännu. Just nu är vi så här lyckligt ovetande kan man säga. Nej, men eller hur? Det jag försöker säga är ju förstås att när man är drabbad av sin skam, det är ju inte då som det är som lättast att handskas med den. Och det är därför det är så viktigt att prata om det och liksom gå in i det här känslokaféet och få lyfta på locket och ta reda på tillsammans med vilka människor finns det en pool jag kan hoppa i. Och tillsammans med vilka är det mer liksom, okej, hoppa på flotten och ge det ut på forsen eller och när ska jag ta på mig flytvästen för att jag kommer att dras med och kanske drunkna annars.
Men vi upplevde lite skam när vi lyssnade på var det första avsnittet eller när vi... Ja, men du vet, när man bara, gud vad jag låter nasal. Eller, ja.
Ja, och vilken hemsk Stockholmsdialekt jag har och allt det där kommer jag ihåg.
Och jag tänker att det är nog tack vare att vi har en hyfsad skamtålighet som gjorde att vi liksom skakade av oss det ganska fort och ändå bara, nu vi publicerar. Att hade vi hamnat i skam, då kanske vi hade börjat så här snacka med varandra. Och säga, men du, det här med podd kanske inte är en bra idé ändå. Det är nog bättre att vi låter proffsen göra det här. Vi fortsätter att skriva. Och ja, det kanske är något annat vi kan göra när vi liksom inte riktigt syns. Jag har en källare hemma hos mig. Vi kan ju sätta oss där och bara prata med varandra istället.
Ja, alternativt så här. Nej, men det... folk är idioter om de inte kommer lyssna på vår podd. Alltså det är det andra mönstret att de fattar inte bättre. Alltså för att ta ytterligheterna liksom verkligen. Ja. Ja men eller hur?
Cirkusapan kontra lejontämjare.
Ja.
Ja, med två nya personer. Det är ju underbart.
Ja, verkligen. Ja. Men jag tänker också så här, det är ju vi har ju skrivit om skammen. I boken Känslosmart, konsten att leva med sig själv och andra. Men vi har också skrivit om skammen, hybris och tryggheten. Om vi bara skulle berätta lite kort om det. Hur förhåller de sig till varandra? Hur kan man se de här som? Om vi nu har vi satt skammen på bordet här. Hur kan vi göra för att liksom närma oss tryggheten? Vårt lugn och ro-system som hjälper oss att tackla skammen.
Men det är ju den här mänskliga interaktionen. Dels att självreglera den kognitiva bromsen och att sätta ord på det som känns. Och att öppna upp sig, visa sårbarhet för andra. Och be om hjälp, be om stöd, att vara tillsammans med andra i känslan. Då bjuder man in skammen liksom till att sitta där runt lägerelden tillsammans med tryggheten.
Mm.
Och att vi både kan vara tryggheten för oss själva, vi kan vara den för andra. Och att vi behöver människor i våra liv som hjälper oss att komma i kontakt med tryggheten när vi är ute och slirar liksom.
Mm.
Eller när man har ramlat i den här forsen.
Mm. Ja, jag tycker att det är en skön tanke att känna att just nu är det tufft och svårt, men att tryggheten finns där inom räckhåll. Och att jag kanske behöver träna mig själv på hur jag hämtar hem tryggheten. Genom vilka tankar jag behöver tänka eller vad jag behöver göra rent fysiskt kanske eller... Vem jag behöver vända mig till, be om en kram, be att få prata.
Men du har en jättebra självmedkänslaövning i boken, ju. Som handlar om precis det här.
Ja, den har jag ju hämtat från utbildningar och böcker som jag har gått i kring självmedkänsla. Just att möta sin känsla, sätta ord på den genuina känslan, försöka nå vad det är i botten jag känner. Och att också tänka kring att jag är inte ensam om det här.
Och då kan man ju släppa in hybris också. För då kan det vara så här. Ja, men jag lägger handen på hjärtat och säger så här. Jag känner mig som världens uslaste loser-människa just nu. Men jag kan också vara fantastisk och underbar och påhittig.
Ja, eller hur? Alltså att man erbjuder sig själv den möjligheten. Mm. Och i självmedkänsla är det ju verkligen att acceptera det som är just här och nu. Connecta till andra människor som inte ställer sig utanför gemenskapen. Och det är där liksom den här, dövar man upp sin skamtålighet. Ja men alla människor skäms ibland, eller alla bryter ihop ibland. Eller alla liksom kastar grejer ifrån sig och skriker. Eller vad det nu är man tycker att det är, man har gjort som har varit tokigt. Och sen erbjuda ett annat sätt att känna också. Och så just där, lägga handen på hjärtat. Eller hålla om sig själv lite grann. Eller gå och be om en kram. Alltså, och det här är ju sätt att locka fram tryggheten och stilla bruset där på insidan.
Så den övningen tänker jag att man skulle kunna ha då bredvid det här flödesschemat som sitter bredvid utrymningsplanen i varje trappuppgång då, eller konferensrum. Så skulle man ju också kunna ha liksom den här, eller skulle kunna mynna ut det, liksom den här självmedkänslaövningen. Det jag hörde dig säga där var ju liksom skamtålighet också. Skulle man kunna uttrycka det så att självmedkänsla, träna sin självmedkänsla också tränar våran skamtålighet.
Absolut. Det är ju, tycker jag, har varit ett fantastiskt verktyg. För självmedkänsla är ju både tillstånd där man känner medkänsla med sig själv, men också en metod eller ett verktyg för att uppnå det tillståndet. Och då skapar du den här tryggheten. Det innebär inte att du puttar undan skammen och säger du får inte vara här, jag vill inte leka med dig längre. Men att du också bjuder in tryggheten, eller vad det nu är för annan känsla du upplever sig du behöver. Så att Och det är ju att gå via acceptans, liksom, att nu känns det jättejobbigt, nu, ja, vad det nu är, liksom. Och det tror jag är en viktig distinktion mot att bara så här, ja, bort med det här jobbiga. Jag vill känna mig glad och positiv.
Mm. Jag känner att jag kan inte sitta kvar här, för jag måste springa hem och lära mina barn den här självkänsla-övningen. Att det här måste de, jag måste liksom... Vi måste prata om det. Jag behöver hem, liksom, laga middag, sätta skammen på bordet och prata om självmedkänsla. Och jag tycker att du hjälpte mig att sortera det så himla bra nu. Det här med de olika skammen och med hybris. Och, nu, jag känner mig så här supertaggad att åka hem och prata skam.
Faktiskt, så en gemensam vän till oss som jag träffade häromdagen. Jag guidade ju er för flera år sedan i en självmedkänslaövning. Och då satte hon på sin mobil och frågade om hon fick spela in det här. Jag kommer ihåg det. Och nu berättade hon att hennes dotter har mått dåligt en tid. Och att hon har då tagit den här gamla inspelningen där jag guidar en självmedkänslaövning. Och att hennes dotter använder den. Och det gjorde mig så varm i hjärtat. Mm. Liksom, att just det, att sprida till våra barn, till våra unga. För att ju mer vi kan hjälpa dem, ju fler verktyg och liksom vi kan erbjuda dem, så att de kan plocka någonting kanske de gillar av allt så här som man kommer med sin förälder. Liksom, här behöver du mer i livet. De tar ju inte med sig allt, liksom. Men att kunna vara med och hjälpa så att unga människor som växer upp övar upp sin skamtålighet. Det känns ju som något av det viktigaste vi i vuxenvärlden kan göra.
Jag tänker att inför en fotbollsmatch, tänk om det svenska dam- och herrlandslagen i fotboll skulle inleda innan de går ut och spelar match med en självmedkänslaövning. Mm. Jag kan vara jättebra och vinna och jag kan förlora och det är okej och jag är bra.
Eller en riksdagsdebatt.
Ja.
Mm. Ja, men det finns många, många platser i samhället där självmedkänsla skulle kunna vara en bra start för att både må fungera bättre själv och tillsammans med andra. Och att hjälpa andra att må bra. Men vi pratade om den här dagens skamvrå och sociala medier, det tog det upp, va? Och liksom att vi har ändå någon slags, att det är så lätt att bli utputtad i kylan för att vi beter oss. Alltså, finns det någonting kring det som vi kan återkoppla till det vi har pratat om, skam? Alltså hur, på vilket vis kan vi göra världen lite mer känslosmart? Och skicka med något. Hur kan vi tänka när någon offentlig person har gjort någonting som innebär att den här personen åker ut i kylan?
Ja, men jag tror att anledningen till att vi är så snabba att döma andra människor, det är ju att det väcker jobbiga saker i oss. Och att vi då tänker att det är liksom, att det är väldigt, ju lugnare man blir, ju mindre man dömer sig själv, ju mindre kommer man ju också döma andra. Så att genom att reglera oss själva och förstå vad som händer, så kommer vi vara mindre benägna att liksom kasta oss på det här drevet. Och då tänker jag återigen, och nu svarar jag inte alls på frågan utan jag gör något helt annat.
Du gör som du vill.
Jag gör som jag vill. Och skäms över det sen. Så tänker jag att ännu viktigare är det här med att hjälpa barnen att vara skamtåliga. Så att man förstår att när någonting händer som förargar oss, så har vi ett val. Vi måste inte ge oss in i det här och gå i attack eller dra oss undan. Utan vi kan faktiskt, jaha, nu känns det så här. Och att vi kan möta det med självmedkänsla istället.
Och jag tänker också, jag skulle vilja citera några rader ur vår bok då, Känslosmart. Internet och framförallt sociala medier har blivit allas vårt husdjur som vi kelar och gosar med. Och som ger oss så mycket skenbar kärlek tillbaka. En katt som klöser till och lämnar oss i skam och utanförskap när vi minst av allt anar det. En kommentar eller uteblivna likes och den sköna känslan är som bortblåst. Det är nu beroendet blir som tydligast eftersom vi är snabbt på åt igen med nya försök att behaga och tigga likes. Antagligen är många av oss rädda för vår egen sårbarhet. Och det kan vara bra att ha i bakhuvudet nästa gång gillandet uteblir och det inte haglar hjärtan över din Instagram-bild. Hej skammen, du är inte välkommen. Vi orkar inte, vill inte och törs inte möta dig.
Gud vad bra.
Ja, eller hur? Nej, men jag tänker att det är verkligen så att det här gosedjuret, den här katten som är så himla mysig när den lägger sig och liksom kurrar och leker och myser med en, att det också är väldigt ont när den klöser till, liksom. Mm. och inte ger den det där goset som man kanske var anledningen till att man skaffade den. Mm. Och var medveten om att man gör sig själv, ja, men man gör sig själv beroende av de här yttre liksom bekräftelse och det. Och där kommer ju också självmedkänslan in som ett, ja, men ett fantastiskt verktyg. Och att jag på så vis också faktiskt blir bättre på att inte skamma andra. Att inte vara så farlig eller hotfull för andra utåt. Mm.
För det är ju det här, det är hela tiden ett samspel. Och jag fick en insikt för ett antal år sedan om att det är nästan, om man tittar på en konflikt så är det ju ingen som kommer att säga så här, ah, det var jag som startade. Och den andra personen säger, ja, det var jag som inte startade. Utan båda två kommer ju uppleva, ja, men du sa ju det där. Nej, men det var du som sa det där. Alltså båda två upplever sig att den andra liksom attackerade först.
Mm.
Så om vi kan vara den som bryter den cykeln. Att även om man upplever sig attackerad så kan man möta med kärlek.
Mm.
Och då krävs det ju en hel del kärlek till sig själv. Och att man står stadigt i sig själv för att kunna göra det.
Och då tänker jag att vi behöver möta vår sårbarhet i det.
Ja, vi behöver äga våran sårbarhet och våga gå den till mötes.
Ja, för vi vet ju inte hur den andra reagerar. Nej. Så att när vi möter det här med kärlek, med känsla, med närvaro, istället för att springa på liksom den första impulsen kanske att attackera, så gör vi oss sårbara. Men är det någonting mer vi vill skicka med? Jag tänker att det är dags att runda av.
Det är dags att runda av.
Ja, men jag tänker att för att våga göra det där, att mötas med kärlek, medkänsla, närvaro, så utsätter man ju sig för, alltså man gör sig sårbar i det där. Att det blir en risk att den andra personen faktiskt inte hoppar med i poolen, att jag blir ensam i det. Men att det ändå är ett steg som, det kan vara sjukt jobbigt, men att det ändå leder till ett växande, eller kan leda till ett växande för en själv, även om jag inte blir mött i det, om jag vågar stå kvar. Och bara tänka att det här kommer att bli bra och jag kan möta det här.
Och modig är någonting man kan välja att göra, att vara själv. Det behöver vi ju inte andra människor till egentligen.
Nej.
Även om det hjälper.
Egentligen inte, men ändå, jag vet inte. Jag brukar säga att det är modigt att vara rädd exempelvis. Och det kanske är någonting vi ska prata om nästa gång.
Då är jag jättemodig jätteofta.
Ja, precis. Nej, men det blir ju ingen utmaning. Man blir inte sårbar om man inte först känner en viss rädsla eller ett motstånd i alla fall för någonting man ska göra. Jag vet att många gånger har jag fått höra att, men vad modig du är som gör det här. Nej, just nu är jag inte modig för jag är faktiskt inte rädd för det här. Eller hur?
Mm.
Alltså, då är det ju inte mod, utan då är det någon annan som speglar sin egen rädsla i det som jag gör. Men det här med att anta utmaningar, det är ju i dem som vi också kan växa och utvecklas. När man liksom fyller på bägaren och man, jag vågade trots att det här var jätteläskigt.
Och kanske framförallt när man känner, ja, vad som helst men inte det här. Det här vågar jag verkligen inte. Ge mig vilken annan utmaning som helst.
Ja, eller så bara tar vi varandra och hoppar.
Mm.
Ska vi göra det nästa gång?
Det
gör vi. Prata om det här med rädsla, mod och sårbarhet.
Det låter jätteroligt.
Ja,
ja.
Tack.
Ja.
Nej, men då syns vi och hörs vi nästa gång.
Tack för idag.
Tack, hej.
Hej då.